Klockan har passerat 9 och det är dags för fotbollsnördarna, precis som ni hör på signaturmelodin här. Och fotbollsnördarna är på plats, Fredrik och Alex, välkomna.
Tack så mycket.
Och dagens gäst, vem har vi med oss?
Jan-Elof Kinvall, aktiv i Malmö FF nu och Österlenspåg från början.
Mm. Härligt, vi ska gå ner på komma där och känna dig idag, tänkte vi, och din resa som du har gjort, och från Svenstorp till den stora fotbollsscenen, så kan man väl säga.
Ja, det kan man väl säga.
Mm.
Minst sagt.
Minst sagt, ja. Hur ser annars dagens schema ut?
Ja, nej, men det blir väl lite Österlen och lite Jan-Olofs karriär, och så blir det lite MFF i samhället och lite MFF-akademi och så, tänker vi.
Mm.
Så det är väl ungefär så.
Spännande att se det här, tycker jag, att man liksom, som man kan vara MFF-profil i olika delar av sitt liv, verkar det som, att man är aktiv och man visar sig på planen, och sen även nu att man kan på senare tid också vara aktiv för klubben och göra gott i samhället. Mm. Trevligt detta här. Ska vi brukar ha frågor till vår gäst. Ska vi starta med det, tycker ni, eller?
Ja, det tycker jag absolut vi ska göra.
Ja.
Är du redo?
Ja, då, absolut.
Då kör vi då. Ålder?
57 år är jag nu.
Familj?
Ja, tre barn har jag. 15, 12 och 10.
Titel, yrke?
Ja, jag är ju, nu är jag ju avdelningschef i något som heter MFF Samhället. Jag har haft en massa olika titulärer inom Malmö FF under årens lopp, men det är det nuvarande, så länge det var.
Bästa fotbollsminne?
Nej, jag brukar ju säga, jag säger ju inte finalen i Europacupen, eftersom vi vann ju inte den, och lite andra omständigheter också. Men hela den resan med Europacupen från match 1 mot Monaco hemma till finalen var ju oerhört fantastiskt, måste jag säga.
Ja, det är fascinerande, du missar inte en minut på dem.
Nej, jag har konstaterat det, ja. Själv. Så det var jag tror det var Janne Möller och Ingmar Erlandsson, kanske Magnus Andersson också, som spelade alla minuterna. Och jag var ganska ung där, så jag var ganska stolt över det.
Ja, det förstår
jag. Jag tänker, för folk som kanske inte har koll på hur stort detta är, om man tänker Europaspel, så är det ju motsvarande det vi ser på TV nu om kvällarna, Champions League.
Ja.
Och då var du bara 18 år, eller hur?
Jag var 18 när det började, och det som du säger, det är ju motsvarande. Det var ju bara mästarlagen på den tiden, så det var en lite mindre turnering. Vi kom ju till egentligen kvartsfinal genom att vinna mot två motståndare. Så det var inte så många lag, men annars är det, var det ju bara mästarlag.
Ja.
Så att det stämmer.
Mm. Var det fler frågor på till Jan-Elof på
listan? Ja, vi har ett par till.
Ja.
När grät du senast?
Oj, jag är ju inte riktigt bra på att gråta, men
det behövs.
Jag blir, ja, absolut. Ja, men jag är ju sådär lite blöt, så jag kan ju säga något sådär löjliga saker på TV när man får lite tårar i ögonen. Annars gråter jag nog mest när nära och kära, som jag har haft några stycken, som har försvunnit från mig.
Vad gör dig glad?
Glädje och humor. Alltså jag gillar ju humor. Jag gillar liksom ironi och försöker vara rätt självironisk. Men jag tycker ju om att träffa människor som har humor och är glada.
Är så här typ Monty Python, eller är det?
Ja. Ungefär så.
Nej, det är gott.
Det var bra. Jag träffar du rätt och rätt, vad ska jag säga.
Nu ska du få välja. Svenstorp eller Malmö?
Det var inte lätt. Men jag säger ändå Malmö, för det har varit en större påverkan på hela mitt liv. Ursäkta alla svenstorpare för det. Men det är 51-49.
Ja, okej.
I procent.
Ja, det är så.
Sista valet. Svenstorps bästa fotbollsspelare genom tiderna. Jan-Olof Kinvall eller Anders Andersson?
Andersson. Han har en längre och egentligen en, jag tycker själv, utlandskarriär, landslag, A-landslag, och sen hade han inte sån tur som jag fick vara med om ett sånt äventyr, men jag tycker hans meriter väger tyngre.
Vi får tagga han, så kanske han kommer till programmet.
Ja, vi får ju se, vi får ju, kan ju så fall bli den bästa i så fall. Så
hans dotter går faktiskt i min sons klass, så att vi var på kalas där i fredags, Sigge hos Ella.
Ja. Hur ser kontakten ut annars med Svenstorp?
Vi har ju, alltså Svenstorp är ju med i vårt fotbollsnätverk, och då har vi haft kontakt med Thomas Persson och Roland Persson rätt mycket, och det är väl det egentligen. Sen är jag ju här ute i krokarna rätt mycket nu med tanke på Simrishamn framförallt. Vi har en akademi där och vi jobbar med mellanstadiet fotboll också. Dessutom ska vi starta en akademi i Ystad nästa höst. Så jag finns ju i krokarna här, har lite släktband och lite hus i familjen här också. Mm. Så jag kör igenom Svensson väldigt ofta när jag kör till Simrishamn. Så jag har hittat en genväg där. Det är den snabbaste vägen. Så brukar jag säga idrottsplatsen till Svensson, inte säga. Men det är väl kontakten framförallt genom fotbollsnätverket de senaste åren. Och det är några år sedan jag pratar med dem faktiskt nu.
Mm. Ja, men Roland här, en god vän till dig, verkar som har skickat en bild till mig faktiskt idag. För han visste att jag skulle få besök av dig. Och han skickar en idolbild på dig, kan man säga. En modellbild här alltså från en sportkatalog, CE-sport i Köpingebro, som han skickar här och hälsade så gott. Att, det var inte bara David Beckham som är modell alltså, utan du har då också ställt upp och varit.
Ja, David Beckham är lite bättre måste jag säga, men det är en liten cool historia för CE, som heter Kicke, kallas han Åkesson. Det var faktiskt han som tipsade MFF om mig när jag var 15-16 år. Och som tack så ställde jag upp där sen några år efteråt. Det är några år senare, jag tror jag är 18-19 år då.
Ja. Spännande. Vi ska hinna med lite musik också innan det blir en kort sportuppdatering. Vad säger vi om Ed Sheeran och Perfect?
Ja, då blir min son glad. I found a
love. Radio Aktiv 107,8. Då är vi tillbaka igen i fotbollsnördarna och vi har med oss Jan-Olof Kinnvall idag. Och ja, det är mycket trevligt detta. Det är nostalgi på hög nivå när vi pratar både Svenstorp och Malmö FF, eller hur, grabbar?
Ja, det är häftigt faktiskt. Du har ju levt många ungdomars dröm, kan man säga. Liksom. Börjat i en småklubb, blivit ungdomsproffs som det heter då. Mm. Och så. Vill du berätta lite liksom, vad Svenstorp har betytt och din resa därifrån?
Alltså Svenstorp har såklart betytt jättemycket och egentligen var ju resan att jag började en klubb som heter Köpingbro. Jag bodde i Köpingbro och men Köpingbros ungdomsverksamhet var väl så där. Så vi var ett gäng killar som gick till Svenstorp då och hade turen att hamna under en ledare och tränare som heter Lars-Erik Svensson, som var en oerhörd eldsjäl som håller oerhört högt fortfarande. Och han skapade någonting. Vi fick ett rätt så bra lag där och var bland annat uppe och spelade något som heter 70A, den semifinal i Skåne på lilla Svenstorp. Det var vi, Landskrona Boys, MFF och Lunds BK kvar, de fyra sista lagen, vilket var en jättemerit såklart på den tiden. Det var faktiskt stort i Svenstorp. Stor busslass som gick till semifinal till Landskrona. Med hela, måste ha sagt hela Svenstorp. Det var inte så stort. Jag tror alla var med där. Och sen så sen kom jag med i Skånelaget. Jag debuterade A-laget tidigt. Jag var mellan 14 och 15 år och det gjorde att man blev lite uppmärksam vad det man spelade på Division 6-nivå. Och kom med i Skånelaget då och lyckades komma till elitpojklägret. Och kom med i Skånelaget och lyckas där i någon turnering också. Vi vinner en Folksam Cup som är en distriktsturnering. Och sen får jag MFF ögonen på en tack vare det. Och ja, så var det. Så att det är ju Svenstorp som har startat allting. Och det här med att komma med i ett A-lag tidigt när man är väldigt ung. Det är klart det är uppmärksammas idag också. Det vet ju vi också som sysslar med fotboll idag. Hittar vi en 14-15 som spelar ordinarie fotboll i kanske division, så långt som division 4, så kan det vara intressant ändå. Det är inte alltid, men det kan vara det. Så att det är en, jag hoppas det är en möjlig väg att gå fortfarande.
Vad var det som utmärkte dig som spelare? Liksom, var du tuff? Eller? Man måste vara ganska tuff för 14-åring i ett seniorlag i division 6.
Ja, alltså, det är svårt att säga. När jag blev äldre så var jag ju en jäkel på att springa. Alltså, det var jag ju duktig på. Men det är klart, det är ju, man förädlar ju det när man kommer i en annan konkurrens. Som ung så är det klart att jag hade en färdighet och var väl talangfull på lite av varje. Jag hade inga riktiga såna här spetsegenskaper egentligen, utan var väl lite halvbra på både det ena och det andra. Men när jag sen kom med i MFF så märkte jag ju, hade jag inte haft en väldigt god alltså löpkapacitet och kunnat inordna mig i ett system, så hade det aldrig blivit någonting, det kan jag säga.
Du som var ungdomsproffs i Malmö och jobbar för Malmö idag, vad är skillnaden att vara ungdomsproffs idag jämfört med på den tiden?
Ja, de är mer ambitiösa idag egentligen, för idag måste de gå i skolan i princip, så de går ju gymnasiet alla, så egentligen har du ju inte den rollen med ungdomsproffs, utan de som är upp till 19 år, de kombinerar ju sitt ungdomskontrakt egentligen med att gå i skolan, gå ut gymnasiet. Det är ju i princip ett krav istället att man ska göra det, väldigt undantagsvis att man inte skulle gå gymnasiet. Medan vi på den tiden i alla fall, jag hoppade ju faktiskt av gymnasiet. Jag gick en dag på Österportskolan i Ystad. Fick alla böckerna lämna tillbaka dem dag två, så jag vet inte, lärarna hade väl alls sett mig där. Och sen så spelade jag faktiskt fotboll på heltid några år. Jag är egentligen ingen bra förebild för det här med akademin nu. Det var andra tider. Men sen läste jag in gymnasiet när jag var 19-20 år och läste juridik i Lund. Jag lyckades läsa lite en del till slut.
Du har återhämtat dig.
Precis.
Ja, för du har ändå spelat i alla divisioner nästan ju.
Ja, jag har ju spelat i alla divisioner utom division 4 och i Superettan, för den fanns inte. Nej. Jag har faktiskt spelat med, och det är med Malmö FF, Lunds BK och Svenstorp då. Jag gjorde en session med Svenstorp. Spelade division 6 med Svenstorp när jag var ung så att säga, innan jag gick till MFF. Sen gjorde jag en session 1992 i Svenstorp ett halvår. Och då spelade vi femman och var nära att gå upp i fyran. Det var där man låg om serierna mitt i säsongen. Så att det var nära fyran också, men det blev bara femman. Så att,
det kan inte vara sent.
Nej,
man
vet. Ja, jag vet inte, har de sett mig spela någon gång utsatt mig, kan jag säga. Men jag är faktiskt tränare i Superettan också. Jag är stående tränare i MFF när vi låg i Superettan. Så jag har känt på Superettan också. Så jag har erfarenhet från väldigt många divisioner.
Och då Zlatans tidiga år? Alltså.
Ja, jag var stående tränare 2000 och 2001. När vi låg i Superettan och första året i Allsvenskan därefter. För jag hade varit ungdomstränare 4 år innan. Med bland annat hela Zlatans, de som var födda 80-81, som var en väldigt bra generation i MFF. Vann i princip allting. Och där var ju Zlatan född 81. Han var en av de bättre där. Så jag tränade dem i 4 år innan. Mm.
Skulle du säga att MFFs syn på ungdom, alltså barn- och ungdomsfotboll, har förändrats sen du var där? Alltså, hur man ser på träning och förstår så.
Ja, jag tror det här, man tränar ju, och det är vi själv med och bidrar till, man tränar ju mer tidigare nu än man gjorde när vi var unga. Jag tror det var mer jämförbart att spela i en mindre klubb och en större klubb träningsmängdsmässigt. Då tränar man kanske när man var ung 2 dagar i veckan, oavsett om man spelar med MFF eller spelar i Svenstorp. Mm. Överdriver lite kanske. Men idag är det betydligt mer organiserad träning och mer träning i de större klubbarna tidigare. Jag tror det är den stora skillnaden. Vilket också gör att gapet skulle kunna bli alltså det är svårare att ta den här vägen nu. Sen tror jag ju fortfarande, det finns ju fortfarande bevis av de som går A-lagsvägen med mindre klubbar och ändå lyckas komma. Vi har Anton Tinnerholm som har lyckats fantastiskt bra. Kommer ändå från en mindre klubb, går till att jag börjar en lite större och sen kommer till en fjol. Mm. Så jag hoppas verkligen att det är en möjlig väg fortfarande, för det är en, jag tror det är en väldigt nyttig väg och dessutom en rolig väg. Ja.
Mm. Är det en spännande resa som vi får vara med på här också nu och återuppleva igen helt enkelt med dig, Jan-Elof. Och vi ska fortsätta med detta, och det gör vi strax efter nyhetskollen. Vi är strax tillbaka. Lite julmusik får vi också klämma in här i Fotbollsnördarna, och vi pratar med Jan-Elof Kinnvall som är gäst här idag i Fotbollsnördarna, och vi har grottat ner oss i nostalgi och Europacuper och allt vad det är och Svenstorp och vad det kan vara. Och sen har vi inne lite på MFF där du är aktiv idag, om vi tittar lite nutid, och vi pratar lite ungdomsfotboll, eller hur? Mm.
Jag tänkte, nu var vi inne här på ungdomsfotboll och det är ju massa diskussioner som förs just nu med, både med resultatmässigt och alltså, hur ser du på just resultatlösa serier och även liksom med toppning, selektering tidigt i åldrarna? Man väljer ut, jag förstår att Malmö som storklubb har ett visst antal platser i sin akademi, men just i klubbarna runt omkring, hur ska vi agera?
Jag tycker ju definitivt att det här med att alla ska spela som är med i gruppen, det tycker jag när de är yngre, absolut, det är jätteviktigt. Det här med resultat och tävling, det kan man ha åsikter om. Och jag kan ju förstå dem också som säger att jag har själv barn i den åldern som säger killarna och tjejerna, de vet ändå om de har vunnit eller inte har vunnit. Det vet de. Sen kan det, tycker jag det kan finnas bland de allra minsta klart någonting sympatiskt att du inte behöver räkna serier. Jag tror inte det är så viktigt egentligen för serier heller när de är så här små. Alltså matchen i sig, den vet de om de har vunnit eller inte har vunnit. Men om de sen, det tycker jag nästan är en liksom icke-fråga upp till 11-12 år. Så där är man helt rätt på det, tycker jag. Sen är det lite problem med kupper som finns ju runt om. Och det är väl mer arrangörer av sådana kupper som man hör runt om har ju lite problem när man inte riktigt får slutföra kuppen. Man måste hela tiden spela till det. Och det är väl mer problem för den typen. I Malmö FF är det ju ändå så att vi har ju i varje grupp vi har, varje ungdomsgrupp vi har, så har vi ju många bra spelare, och vi går runt med dem på de yngre spelarna på ett väldigt vettigt sätt, tycker jag. Ja.
Men det är väl så från alltså, till 9-årslaget i Malmö kan man så att säga spela sig in. Och sen från 10 så är det mer eller mindre scouting. Som
man kan säga så här att man kan bara tillhöra Malmö FF upp till utgången av år 8 om man liksom själv vill. Där tar vi in alla, det är vår fotbollsskola. Nej, som vi har både flickor och pojkar i nu. Inte så många flickor än så länge, men vi har flickor där också. Och sen vid 9 år så sker det ju en gallring kan man säga där, som oftast, eller som fungerar väldigt, väldigt bra. Vi har en oerhört duktig fotbollsskoleansvarig som heter Tommy Kakarowski, så att sista delen av en 8-årstid så är man, då bjuder vi in andra klubbar som får titta och liksom presentera sitt koncept, så att de här kanske 60-80 stycken som inte fortsätter in till 9-årsåldern, de hittar sina klubbar på ett sätt och de vet de förutsättningar de kommer dit också. Mm. Sen är det som du säger, sen är det från 9 och uppåt så har man ju egentligen inte en garanterad plats mer än ett år i taget. Även om jag kan tycka att det är klart att vi ska försöka vara så kontinuerliga som möjligt, i alla fall upp till de kanske kommer upp i tonåren. Det tror jag vi har en ambition att vara också. Mm. Så att det är ju såklart tuffare att vara ungdomsspelare i MFF på det sättet än vad det är i LB07 som jag har ett nära kontakt genom mina egna barn.
Det faller så är det ganska naturligt att MFF uttalat det är spetsen i Skåne och så får de andra stå för bredden kanske.
Ja, det tycker nog jag. Vi har ju provat, jag har varit med så länge och så vi har ju provat att ha en bredd som var ända upp till 12 år i mitten på 2000-talet tror jag det var. Och det visar sig att vi sköt ju problemet lite framför oss och dessutom så var det faktiskt så att det var en del klubbar runt om närområdet runt Malmö som inte fick några ungdomar. Och man kan säga att de klubbarna var kanske mer beroende av sina aktivitetsbidrag att ha någonting än vad vi var. Mm. Så ja, vi drog inga goda erfarenheter och har en väldigt stor bredd upp till 12 år eftersom vi lite döda nästan några klubbar runt om.
Ja, nej, det är en spännande fråga det där och det är som jag säger, någonstans måste ju spetsen vara. Man ska ha någonting att sträva efter och är man skåning då så är det ju dit man vill sikta såklart, även om det är tufft för en 8-åring att få ett besked att man inte längre är på plats.
Absolut, det är då det som det är ju egentligen den stora gallringen vi gör, det är 8-årsåldern och det är där det krävs väldigt bra människor som förmedlar det budskapet på rätt sätt och vi har hittat ett system med en, som sa, en väldigt duktig person som ansvarar för detta så att vi upplever det som, det är aldrig helt oproblematiskt, det är klart det finns de som har åsikter, om man tar ut 18 stycken så är det 19, det kommer inte med, så alltid åsikter om, men generellt sett så går den processen väldigt bra, hade ni inte gjort det så tror jag vi hade använt en annan process. Mm. Nu har vi erfarenhet av den och den fungerar väldigt bra på grund av vi har hittat ett hanteringssystem som funkar helt.
Mm. Hur kommer akademisatsningen in i det här tänket liksom med ungdomslag och så?
Ja, akademisatsningen kommer ju lite senare. Det är ju högstadiet mellan årskurs 7 till 9 och den bygger ju på att man provspelar helt enkelt in på olika orter. Vi har ju från och med nästa höst 12 stycken olika akademier i Skåne då, där vi har en väldigt stor utbredning och då provspelar man ju in. Så där kommer ju väldigt många duktiga fotbollsspelare in. Och som vi ser det nu, vilket är en väldigt god följd av det är att vi behöver inte rycka så mycket i spelare så tidigt. För vi ser dem ju väldigt mycket. Vi tränar, från och med nästa år kommer vi träna 750 flickor och pojkar runt om i Skåne. Kanske 650 pojkar ungefär. 600-650. Och det är klart att vi märker ju det att nu drar ju inte akademin i Malmö till sig en kille från Hässleholm, Simrishamn, för han kan vara i Hässleholm eller Simrishamn, vilket när man är 13 år är rätt så klokt att inte flyga och fara runt halva Skåne som en vettvillig. Och det gör ju också att han kan vara kvar i sin klubb. Det blir inte den här konflikten att om han pendlar in till oss så måste han gå till oss. Utan vi kan se honom där, han får 3 pass på morgonen och han får 3 pass i sin vanliga klubb då. Så för vår del så känner jag det att vi gör rätt så mycket för klubbarna i Skåne. Det borde bli en konsekvens på sikt här. Detta är fortfarande, de är inte så gamla ens de som varit med som längst. Men på sikt så tror jag Skånefotbollen kan få ett litet lyft att du får med välutbildade spelare under resans gång. Och det är ändå så, vi vet ju att det är ett ytterst litet fåtal som kommer till MFFs A-lag. Det vet vi ju att det är så. Och till och med kommer till MFFs ungdomsverksamhet av de här 750. Så att här gäller det att man, vi håller liksom ambitionen och lusten igång för att de ska kunna tycka det är roligt med fotboll även efter årskurs 9 och fortsätta i en förening, i en mindre förening och engagera sig, om det säger som spelare eller som ledare. Så är det, jag tror där finns en dynamik i detta som man inte ska underskatta.
Mm. Det är ju en trygghet också, tänker jag, att man kan få låta sig vara med sina kanske klasskamrater och så här i sin lokala klubb och ändå som finns liksom målbilden kvar hos Malmö. Liksom.
Jag tror det är jätte, alltså det är ju en väldigt morot att vi ansvarar för tränarna, vi ansvarar för material, man får lite Malmö FF-kläder på sig och sen det här att du inte ska behöva åka. Mm. Vi har haft exempel på när vi bara hade en akademi eller två akademier med elever som hade en resväg på 1,5 timme enkel väg. Ja. Jag menar, gå upp klockan och när man är 13 år. Mm. Alltså, jag tror alla föräldrar ändå föredrar att ens barn går i skolan i den åldern, ja, i närområdet ändå. Sen har du gymnasiet, det är en annan sak. Då kan du börja röra på det. Ja. Så jag tror att du är helt inne på rätt spår, att det känns tryggare för alla.
Ja. Vi är strax tillbaka. Först lite reklam. Thunder med Imagine Dragon hör vi här på Radioaktiv. Alltså, vi är tillbaka och det är mitt uppe i fotbollsnördarna. Och vi pratar om både Svenstorp, Malmö FF och Jan-Elof Kindvall. Alltså. Vi pratar lite om, vi har varit inne på ungdomsfotbollen ju såklart. Vi ska fortsätta på det kanske, det är spåret här.
Jag tänker mig nu mer akademi. Hur ser framtiden ut för akademierna runt om på Österlen? Har ni någon framtidsplan?
Så framtidsplanen för akademierna som är i årskurs 7-9 i grundskolan är ju att fortsätta expandera. Och vi på Österlen händer ju det nu att vi har varit igång i Simrishamn 2011. Det var den första externa akademin kan man säga utanför Malmö. Och nu så börjar vi i Ystad 2018 höstterminen. Vi är klart med Norrportskolan och har haft lite infomöte där redan, stort intresse och vi känner att det är en jätteintressant verksamhet att starta upp. Vi tycker att framförallt jag själv där som kommer från att fotbollen här nere kan ju behöva ett lyft om man säger så. Och Ystad är ju ändå en stor ort här nere som där är klart jättekonkurrens med handbollen om talangerna, men det känns som att det är ett bra underlag här, så Ystad ska bli jättespännande med Norrportskolan och där har vi en Anna Björklund som är lärare och tränare och kommer att vara engagerad för oss. Och så Anders Palmer, en gammal spelare från MFF som kommer att vara huvudansvarig tränare från MFF sida. Så vi har redan staben klar ett år innan, det är väldigt ovanligt kan jag säga.
Ja, det är intressant också, vi pratade lite på sådana här kring alltså målsättningen med akademin. Kan berätta lite om det med målet?
Ja, målsättningen har ju alltid varit skolmålen. Det är så att när vi startade akademin 2005 i Malmö, då var det i princip, det var bara pojkar, det var bara MFF-spelare nästan. Och vi hade ju ett problem då att vi hade många killar som var i grundskoleåldern som inte kom in på gymnasiet. Och så vi verkar ju aktivt för att du skulle uppnå skolmålen för att du skulle få träna till exempel. Så att det är fortfarande så att vi vill ha ännu fler som får behörighet till gymnasierna och genom vårt akademikoncept. Och vi har haft väldigt goda resultat i Malmö får man säga, som kanske är, nu är Malmö en speciell ort där man i dagsläget har kanske 70% i snitt som har få gymnasiebehörighet, vilket är mycket mindre än man har i Ystad på Norrportskolan till exempel. Men våra, där vi har varit inblandade så är man ju uppe och nosar på 97-98% nu. Och det tyder ju ändå på att det finns någonting gott i det här. Och det är inte bara fotboll tycker jag. Det här med profiler tycker jag är oerhört bra. Man har andra idrotter än fotboll. Du kanske till och med har profiler i någonting annat. Det är att hitta någonting under veckan där du gör det du tycker är roligast på skoltid. Det gör ju, om inte så kommer du till skolan. Bara det är jäkligt bra, för då har vi större chans att du ska få bra betyg. Alltså. Så att vi propagerar väldigt hårt för skolmålen och har egentligen inga fotbollsmål med akademierna. Men vi tränar ju ett antal duktiga fotbollsspelare genom vårt koncept. Så det är klart att vi har koll på en massa spelare, eller vår ungdomsverksamhet har koll på en massa spelare genom vår akademiverksamhet. Och det blir ju bara fler ju mer vi växer. Vi räknar som sagt med att växa. Vi vill växa mer, det här med att vi vill att barn i 13-årsåldern ska gå i skolan nära där de bor. Och det gör ju också att vi vill inte att ungarna ska flänga över halva Skåne för att gå i skolan i Malmö för att akademin där är attraktivast. Utan det är bättre att de går i Ystad eller i Simrishamn eller Kristianstad än åker 20 mil tur och tur varje dag.
Hur ser spridningen i Skåne ut?
Ja, spridningen i Skåne ser väldigt bra ut. I nordvästra Skåne är vi lite tunna än så länge. Vi närmar oss ju Helsingborgsområdet nu med Svalöv 2018 samtidigt med Ystad. Sen är vi ju, resten av Skåne är vi, har vi en väldigt stark position. Och men det är faktiskt att vi har varit uppe och presenterat vårt akademikoncept för HIF, och det är ju ingen hemlighet, det är inget hokus pokus vårt akademikoncept precis, det kan man lätt lära sig. Så att vi skulle mycket väl kunna vara generösa även uppe åt det hållet. Och jag tycker det är så viktigt det här med att det här med profiler, och du får göra det du tycker är kul som sagt, så det ska inte hejdas av några prestigemässiga skäl.
Försöket som ni har inlett i Simrishamn då nu med att köra fotboll på elevens val.
Det tänker på mellanstadiet.
Ja, precis.
Ja, det är väl, det är ju nästa steg. Vi ser ju det här, vi har varit rätt mycket inne på att jobba med gymnasiefotboll, mer med bredden, och vi tror inte riktigt på det. Vi tror att när man kommer upp i den åldern 16, 17, 18 år, då har för det första har drömmen falnat lite, man börjar bli realist, vilket är jäkligt positivt i sig. Så man antingen satsar man på fotboll eller går man på de här riktiga fotbollsgymnasierna, eller så gör man inte det. Så vår intention är ju mycket mer att gå ner i 4, 5, 6 och egentligen inte ha någon sorts provspel, utan där alla får vara med, där man får känna på fotboll som är en ingrediens bland många andra idrott eller aktivitet, hälsa, rörelse, lite mer på det hållet. Och kanske också för att få fler barn att söka sig till föreningslivet. Så att vi är på 5 skolor nu faktiskt i Simrishamns kommun, och är där med 1-2 gånger i månaden med våra instruktörer tillsammans med idrottslärarna på skolorna, och aktiverar dem. Och det är, jag tror det är jättespännande. Det är någonting som vi har ambitionen av att låta växa. Vi har inte det i Malmö idag till exempel. Annars brukar vi börja i Malmö och sen Simrishamn. Nu fick vi Simrishamn först den här gången. Så vi får se. Vi kommer att expandera på det, för vi tror att det är en jättebra väg att gå. Att liksom låta lusten tala mer än det här riktigt organiserade, och det ska vara så mycket taktik. Utan här är det mer att man ska ha kul.
Är det du som är härifrån? Är det din förtjänst att du har kommit till Österlen eller?
Ja, jag vet inte, men egentligen är det, för jag har en lång historia kort, att Simrishamn är genom mina kontakter i Simrishamn, men det var faktiskt genom en kille som jag spelade fotboll med i Lunds BK, som flyttade till Brantevik sen, Filip Lidgren. Och de anlade en konstgräsplan i Skillinge, och då ringde han mig och frågade, nu har vi en konstgräsplan, kan vi inte starta en akademi? Sen är det så att vi förhandlar med kommunen vad sen när det gäller akademierna, så det är inte så att, utan sen gick vi till kommunen och kommunstyrelsen, så att det är kommunstyrelsen vi förhandlar med när det gäller akademikonceptet, vilket vi tycker är väldigt bra, för då ställer sig kommunen bakom skolan också på något sätt. Det är inte skolan själv som vi förhandlar med, utan, men för själva initiala kontakten var faktiskt genom Filip, eftersom han stod upp mål som sagt på 80-talet.
Fördel av att fotbollssitt kommunaler då är Kalle som har ett spjutstopp ju.
Absolut. Han säger att jag har sparkat på honom. Jag vet inte, det måste vara tvärtom. Jag sparkar aldrig på någon.
Ja, för tänkte jag, du som har spelat med äldre också, så här, hur har det sett ut med, och i en sån ålder där man är mycket med vännerna och sånt, har det alltid varit vänner som har varit äldre då automatiskt, eller hur har det varit?
Ja, det var det faktiskt till viss del när jag var yngre. Jag spelade med de som var 2 år, en syster som var 2 år äldre också, så det var lite hennes kompisar som, det var vi som gick till Svenstorp tillsammans. Jag var 10 och de var 12 år då. Så jag umgicks rätt mycket med äldre, och det var till viss del för att man spelar med dem också. Men sen umgicks man såklart också med lite med klasskompisar när man blir äldre. Men till viss del har du rätt att man spelar du i en mindre klubb, så kan du ju spela i 12, 14, 16 årslag ibland, eller 14 B-lag och A-lag nästan. Ja. Så det är klart att du träffar äldre människor såklart.
Ja. Jag får tänka det här som är utbildas som människor under tiden, att du ser och lär med vuxna nästan ibland när du är i en sån ung ålder.
Absolut. Jag ser ju till exempel när jag kommer in i MFFs A-lag, så måste jag alltid nämna en sån som Christer Kristensson som var lagkapten där. Han var 36 år när jag var 18, som var dubbelt så gammal som jag. Alltså sättet han tog hand om oss yngre spelare på, det är absolut ett föredöme som lagkapten, kan jag säga. Hur han liksom försökte få in oss i gruppen hela tiden, inte bara på planen utan även utanför planen. Det var ungefär som att efter matcherna på den tiden så samlades man alltid på något rum, och man var på bortaplan, och var man inte med där på det rummet så kom Christer och hämtade en. Ja. Liksom även oss yngre, vi var känslösa, vi inte ville. Nu ville vi ofta. Men han var en oerhört bra lagkapten. Och jag menar, han slutade något år efter bara. Så, men det börjar med mig jättemycket, den typen av ledarskap som han hade faktiskt.
Jag tänker MFF i samhället då, som är en avdelning förmodligen. Ser du något annat koncept för MFF i samhället att liksom sprida ut förutom akademin? Liksom, saker man kan jobba med ute på landet?
Ja. Jag tror att med de ingångar man får genom akademin, med både kontakter med kommun, skolor, näringsliv, så är det klart att det är mycket spin-off-effekter man skulle kunna göra där. Vi, till exempel jobbar vi ju inom MFF samhället med en turnering som heter Fotboll mot rasism, Skolfotboll mot rasism, där man jobbar rätt så mycket med, där jobbar vi i Malmö stad mycket och arbetar med barnkonventionen, med barnens rätt, och man får indikationer nu att en del av barnkonventionen kommer att bli lag framöver, vilket är jättebra, och de flesta ledare och sånt gör det bra idag, men det är ju sådana budskap som man kan sprida ut i mindre föreningar där vi kanske som någon sorts draglok kan vara med, för att vi har fått den första kontakten och vi kanske har lite större, eller vi har större resurser än många andra föreningar. Så jag ser någonting gott i att vi kan sprida ett budskap som ligger lite utanför själva fotbollsbudskapet. Och det tror jag också, när du har skapat ett förtroende högt upp i en kommun, så är det lättare också att få ut det än vad det är om du bara hade förhandlat med en klubb till exempel. Om vi bara hade haft med IFK Simrishamn eller Brantevik att göra, så hade det varit lite mer komplicerat.
Ja, mycket, mycket spännande avsnitt detta. Vi har pratat om både historik här i Europaspel och Svenstorp och Malmö FF och vad Malmö FF gör idag. Spännande är det. Jag tackar fotbollsnördarna för denna vecka, och jag tackar också Jan-Olof Kinnvall för att du ville komma hit.
Tack.
Som vanligt så har också gästen fått önska en låt, och vilken har du valt?
Jag har valt Fredrik Åkerström, Jag ger dig min morgon. Jag är väldigt förtjust i svensk musik, jag är väldigt förtjust i den här typen, generationen av visångar, Fred Cornelis med flera, så att fantastisk låt.
Ja, yeah. Kort.
Glöm inte att gå in på Fotbollsnördarna Österlens Facebook-sida, och vi kommer att lansera ett poddavsnitt där som är lite spännande.
Okej, vi har även livesändning från dagen också som ligger ute där just när ni kan se när Johnny Love var i studion. Tack så mycket för att ni kom.
Tack.
Tack.